så säger jag hej och välkomna till Filmixen, podcasten där vi snackar film, görs i samarbete med Moviesin. Jag heter Patrik Linderholm och med mig har jag också
Viktor Järner,
Hannes Kinnaren
och Rasmus Foltmar.
Yes.
Hur är läget med er, grabbar?
Jo, det är mycket, bra. Mycket bra.
Yes. Sådär.
Som alltid med Rasmus, det är lite sådär.
Ja, men han bor ju på Södermalm för fan.
Ja, så är det. Thug life, alltså. Det är hårt.
It's hard. The ghetto.
Kniv i söder represent. Ja. Och så hejar han på AIK också.
Det är i och för sig Hornstull som är kniv i söder. Men låt oss inte gå in på Södermalms geografi.
Nej.
I det här.
Nej, skitsamma. Jag tänkte börja med att förklara att vi har ett lite nytt upplägg här på podcasten. Det är nämligen många som har, inte många, en del har tyckt att det varit jobbigt när vi har haft många specialavsnitt om filmer. Till exempel vi hade Cabin in Woods och typ The Expendables 2 i rad, och har man inte sett de filmerna så har man ju inget att lyssna på de veckorna.
Så därför tänkte vi ha till special nu.
Nej, men därför, men samtidigt så är det många som gillar de här specialerna, så vi vill gärna liksom mötas i mitten någonstans där. Så från och med nu kommer vi, eller vi provar nu i alla fall i det här avsnittet, ja. Så kommer vi ha en film eller ett ämne som vi kommer prata ha som special i andra halvan av avsnittet. Och i första delen kommer vi prata om lite allmänt grejer. Och vi har gjort upp så att vi ska ha en grej var att prata om.
Och det kan vara precis vad som helst. Alltså, ja, det kan vara en film eller en nyhet eller vad som helst. Alltså.
Precis, alla får välja varsitt litet topic som dem. Det kan vara något man har tänkt på när man sett en film eller något ämne man vill prata om.
Som en liten tidbit liksom, som man tar upp. Det kan vara exakt vad som helst.
Precis. Så vi börjar med det, kör det typ en halvtimme. Och sen har vi en speciell film eller något ämne som vi pratar extra om. Så att alla blir nöjda.
Ja,
för vi vill och vilken att film är det den här gången?
Viktor kommer ju inte vara nöjd. Han får inte nämna 15 grejer nu så.
Nej, det är väl det som är.
Jag kanske, med tanke på hur mycket jag pratade i förra avsnittet, kanske jag borde hålla käften hela det här avsnittet. Jag kan bara vara med här i inledningen och sen bara liksom sitta och humma typ i bakgrunden.
Du får ge en kommentar till varje sak som vi pratar
om. Okej. Ska jag försöka hålla mig till det.
Jag var inte med i förra avsnittet då.
Nej, det är synd.
Nej, jag är jävligt skönt att snackade mycket då.
Var det inte? Jag märkte inte det.
Jo, men han var med, det var ju Venedig-avsnittet. Så han var visst med.
Ja, just det avsnittet som sög.
Nej, men idag så tänkte vi, eller lite senare i det här avsnittet, tänkte vi prata om Bourne Legacy.
Ja.
Nya Bourne-filmen.
Fjärde i serien, va?
Precis, det blir det. Yes. Och den första utan Matt Damon.
Ja.
Så vi får se det går. Vi kommer ju prata lite om den, lite allmänt. Så att de som inte har sett den kan ju lyssna lite längre in också. Och sen kommer vi prata med lite mer spoilers och sådär.
Vi ska väl försöka lägga upp det lite mer så i framtiden också. Att vi försöker hålla spoilers så sent i avsnittet som möjligt, så att man ändå kan följa med ganska långt och sen då lyssna på sista biten sen när man väl har sett filmen, om man nu skulle vilja göra det.
Men när som helst kan vi hugga till, och då jävlar kommer en spoiler.
Kniv i magen.
Nej, men ska vi ta och börja med våra små tidbits.
Let's do it.
Då tar jag och börjar.
Yes.
Jag tänkte prata om Bergmans video. Det är ju en dokumentärserie som går på SVT just nu. Det är väl 6 avsnitt totalt och det har väl visats 4, tror jag.
Yes, de körs varje onsdag.
Mm, onsdag typ klockan 9.
Ja.
Nej, eller
whatever, det är ingen som kollar.
Nej, nej,
det går ju SVT Playa och det är väl typ det som alla gör.
Ja. Gillar att det har blivit ett verb att SVT playa.
Ja. Nej, men Bergmans video då, det handlar.
Jag måste bara vänta. Ja. Att om SVT playa är ett verb betyder det att så här, man kan göra ett verb av alla titlar också, att Bergmans video.
Ja, det kan man göra.
Och Babel måste ju bli att babbla.
Ett Babel. Babbla.
Babbla.
Nej.
Ja, men kör på Patrik.
Ja. Nej, men Bergmans video, det är då en dokumentärserie om film som tar ursprung i Ingmar Bergman och hans VHS-videoarkiv som han hade i sitt hus på Fårö.
Och det jag älskar med det där är att han såg VHS ända tills hans död typ 2020.
Good times, good quality.
Ja. Det var ju hetaste som var. När kom DVD:n egentligen?
Ja, när var det?
Ja, inte fan kom
den. 90-tal.
Inte fan kom den till Fårö i alla fall.
Nej, den kom aldrig till Fårö.
Nej.
Det finns bara VHS där fortfarande.
Fyru och
de producerar VHS fortfarande.
För Fårö.
Ja. För det är ingen som har DVD-spelare där. Nej, men i varje avsnitt tar de dit en regissör eller känd person, eller det har bara varit regissör hittills, va?
Ja.
Som får gå runt i hans videoarkiv där, titta lite och prata lite. Alltså, serien handlar ju inte så mycket om Bergman, utan det handlar ju liksom om film i allmänhet. De tar upp olika ämnen i varje avsnitt, som till exempel äventyr, alltså typ olika genres.
Och så säger de typ att ja, men Bergman var väldigt bra på äventyr. Ja. Och sen så pratar de om andra filmer.
Ja, precis. Ja, typ.
Så alltså, det handlar ju inte så mycket om Bergman, även om titeln...
Alltså Bergman är ju ramen liksom, och sen kollar man på... De utgår ju från filmerna som står i hans hyllor helt enkelt. Precis. Och därifrån så går de åt helt andra håll och intervjuar typ...
Jo, alltså... men de tar ju ändå upp mycket Bergman så här. Många regissörer de intervjuar och skådespelare, de, vad är din relation till Bergman?
Ja, precis,
sen, för hur mycket var Bergman relaterad så här, kärlek i filmerna och sånt?
Exakt, allting, alltså alla som intervjuas vet ju att de intervjuas för Bergmans video. Därför återkopplar de ju hela tiden till Bergman, självklart. Ja. Så är det ju.
Alltså hela det här att man liksom tar avstamp i Bergman, ja. Det känns ju så på ett sätt. För de har ju väldigt mycket intervjuer med ganska kända personer inom filmvärlden.
Ja, det har de. Alla och, ställer ju upp när man säger att vi gör en film om Bergman. Då, ja, vill ju alla vara med liksom.
För programmet handlar ju som sagt inte så mycket om Bergman, utan mer om film allmänhet. Och det känns ju lite som ett trick på något sätt. Nu vill jag inte kritisera programmet så mycket, för jag tycker det är bra, men
nej, det tycker inte, för de utgår
kommer man till exempel Friends Ford Coppola och säger hej, vi gör ett svenskt tv-program om film, vill du vara med? Så kanske han säger nja. Men säger man så här, hej, vi gör ett program om Ingmar Bergman. Och han bara, åh, intressant.
Och så, jo, men de utgår ju känns... heller aldrig att säga att det här är ett program om Ingmar Bergman. De säger ju Bergmans video.
Ja, men hur vet du vad de har sagt till Francis Ford Coppola egentligen?
Ja, men ja, det har jag inte sagt. Alltså, vad programmet alltså, försöker sälja till publiken. Liksom.
Ja men liksom, det känns som att de lite har liksom lyckats få de här intervjuerna för att det på ett sätt handlar om Bergman. Liksom.
Alltså, det tycker jag verkligen inte har, alltså, spelar noll roll hur de får intervjuerna.
Men jag tycker att det är ändå en rätt bra idé att utgå ifrån en persons filmsamling.
Ja, det är ett intressant
grepp. Liksom, för
precis.
Att, jag har bara sett första avsnittet, då var det Thomas Alfredsson.
Mm.
Som verkar vara en jävligt skarp snubbe för övrigt.
Ja, verkligen.
Och det var intressant att så här, se honom plocka ut filmer ur hans hylla och bara, ja, men det här är en bra film. Det är förvånande att Ingmar hade den här.
Ja,
men det är så kul, det blir sådana roliga kontraster ibland när liksom typ Ghostbusters ligger där i hyllan.
Jag har fan svårt att se Bergman sitta
mjuk
där.
Mjukporrfilmen Emanuel liksom och sådana grejer.
Bergman ser Ghostbusters, den recensionen skulle jag vilja se.
Men alltså, jag har sett alla fyra avsnitt. Och i det fjärde avsnittet, alltså när Lars von Trier pratar om Bergman, alltså det är helt så jävla... Vilken vrickad snubbe det är alltså. Lars von Trier, det är helt sjukt. Han pratar
I think of Bergman as the Nazis.
Nej, men han pratar helt allvarligt om Bergmans kuk.
Han snackar säkert danska
och så vidare.
Pratar om Bergmans kuk?
Yes, det gör han.
Nu måste jag se det avsnittet.
Nu måste du se det avsnittet, Rasmus. Så att...
Jag har inte heller sett det i fjärde avsnittet, låter intressant. Jag har hört det många på Twitter som har skrivit om just von Trier. Så.
Ja,
han alltså, är en karaktär. Så.
Vilken intervju, alltså, alltså man fattar inte att det är sant. Man fattar inte att det är sant. Alltså, ja. det går inte, det går inte att greppa. Liksom.
Mm. Hur kan han skända detta nationalarv?
Ja, precis.
Ja. Nej, men de har ju väldigt mycket liksom, stora namn
som
intervjuer. Liksom, Woody Allen, Wes Anderson... Robert De Niro, de träffade Laura Dern
ja,
i senaste avsnitt som jag
David såg. Lynch ville väl inte vara med då, förmodligen, antar jag. Alltså,
för att, de tog det näst bästa.
Ja, alltså, men så verkar det ju vara, för att när de har pratat med de andra, då har det ju varit, eller ju, i och för sig, alltså Robert De Niro är ju skådespelaren också. Mm. Så att,
ja,
alltså, vet jag inte.
Det är ju både skådespelare och regissör.
Ja, precis.
Det som jag tycker är kul med programmet är också att de intervjuar väldigt mycket kvinnliga regissörer.
Ja,
och i varje avsnitt så är det ju någon kvinnlig regissör som får väldigt stor del. Och det tycker jag är väldigt trevligt att man premierar sånt.
Ja, visst.
För det finns ju faktiskt väldigt många kvinnliga regissörer, även om det är många som inte tror det. Och de har ju väldigt mycket intressant att säga, även om jag tyckte det var lite väl mycket Twilight när de intervjuade Catherine Hardwick. Det kändes som att det var liksom två helt skilda världar. Alltså,
ja, Robert Pattinson och Kristen Stewart.
Ja.
They kissed over here on the bed for the first time.
Hade Ingmar Bergman sett Twilight?
Om han dog.
Han hade
ju 13. Hyllan. Nej, 13 hade han ju. Det var ju det.
Ja, precis. Han hade ju hennes film.
Debutfilm 13.
Ja, det var fan, alltså, det var därför han dog ett år innan Twilight.
Men jag menar, hade han sett den om han hade levt när
kanske när kom Twilight? Kom inte
2008.
Ja, men om han hade levt, säger
jag. Återigen missförstår ni frågan.
Spelar ingen roll.
Om han hade levt, hade han gått och sett, eller hade han väntat på att han hade kommit ut på VHS?
Jag tror Bergman var en allätare liksom. Han såg han såg ju fan Ghostbusters. Det känns ju också väldigt
såhär, Die Hard hade han där också.
Ja, liksom fattas det till Bergman framför det. Han känns ju väldigt.
Det finns en ändå en markant skillnad mellan Ghostbusters och Twilight. Ja. Twilight ligger mycket längre.
Men han hade säkert sett
motpoler, det känns som.
Han hade säkert sett Twilight, för att jag menar, han såg 3 filmer om dagen. Och alltså jag menar då, alltså det, då måste det ju bli Twilight någonstans, känns som. Så
vet han kanske skulle haft en egen liten Twilight och sett
det igenom alla.
Alltså, han verkar inte vara
han skulle ha köpt biljetter till Twilight. Så det där och skrikit när Taylor Lautner kommer in för första gången.
Nej, men alltså jag tycker Bergmans, jag gillar Bergmans video jättemycket faktiskt. Jag såg alla 4 avsnitt samma dag bara. Jag såg det första och sen bara plöjde jag igenom allihop. Tyckte de var helt underbara. Och det bästa hittills tycker jag är dels att en av gästerna, jag vet inte om det var i trean eller tvåan eller trean var det, att Alejandro González Iñárritu var alltså den som var
i andra avsnittet,
ja. Och det var ju helt underbart. Jag älskar honom, Alejandro González Iñárritu. Han har jättemycket intressanta grejer att säga.
Alltså de här alltså utländska personer har ju liksom en större fascination för Bergman än vad svenskarna har liksom. Det blir kul att se när han går där och liksom bara fascineras över allting.
Ja, och men sen nästan ännu bättre var ju med Ang Lee. När Ang Lee berättade om, för att han var ju inte en av dem som åkte till Fårö nu, utan de intervjuar ju honom i England, tror jag. De är ju intervjuar honom eller någonting. Och där berättade han ju om han hade världens, alltså en riktigt, riktigt svår depression. Och sen träffade han Bergman och sen var allt bra igen typ. Alltså, och sen visade de bilder från när de träffades. Och Ang Lee liksom gråtandes kramar om Bergman, en jättegammal Bergman liksom. Kramar om honom ute på Fårö. Alltså det är, vilken hjärtekrossande bild det var. Alltså verkligen, det var mindblowing
för mig. Du twittrade ju den.
Jag twittrade ut den, ja, den var magisk bild. Alltså när de kramar om varandra där, det är så olika världar för mig på något vis. Och så det tyckte jag var jätteroligt.
Nej, men Bergmans video är ett program som jag verkligen rekommenderar för alla som är filmintresserade. För det är liksom, det är både högt och lågt, så man får lite allt möjligt. Och det är intressanta intervjuer och, så det rekommenderar jag verkligen. Och det gör väl ni andra också, antar jag.
Absolut.
Det, det skulle ju kunna varit med Bergman. Bergman är liksom en av de bästa filmskaparna någonsin, så.
Ja. jag tycker ändå det är intressant att man liksom bara tar avstamp och liksom nämner honom ibland så här, och drar lite paralleller. Att det inte liksom bara är det här liksom Talking Heads-runkandet kring Bergman.
Kring Bergman, nej, det vore tråkigt, det håller jag med om. De går ju på helt andra håll. Det är liksom Bergman är alltså grundstolpen i mitten. Och sen så går man åt alla möjliga olika håll liksom.
De kanske egentligen bara ville ha en, så här, en bra location att göra intervjuer på.
Ja, precis,
en bra så här, titel, men det står ett hus ledigt här i Fårö, så.
En bra titel också.
Så jag ser framför mig om 20 år, Victors video. Det är typ en hylla med typ Soderbergh och Kubrick-filmer och alla bara. Ja.
Paul Thomas Anderson och Fincher, där det var en del av
de sitter typ och blir byxor eller kronor.
Exakt.
Nej, den är inte exklusiv, för Victor hatar ju allt som är fint. Alla finare utgåvor är exklusiva.
Men in och SVT playa det programmet, säger jag bara.
Yes.
Victor Järner, vad har du på hjärtat?
Ja, jag har ju sett lite allt möjligt nu. Efter jag kommit hem från Venedig så har jag försökt appa mitt filmtittande lite. Det har ju varit väldigt alltså blekt med det under hela sommaren. Jag har jobbat väldigt mycket och sådär, så det har inte blivit så mycket filmtittande. Så nu försöker jag se i alla fall en film per dag, och helst mer. Och då häromdagen så såg jag en film som heter Arbitrage, som har så vackert döps om till Bedragaren på svenska. Titeln passar ju i och för sig, men det är så trist med svenska titlar. Men Arbitrage heter den i alla fall. Och det är en film som Nicholas Jarecki har regisserat. Han är ganska grön, alltså han har regisserat dokumentärer och kortfilmer innan, tror jag. Men det här är hans första långfilm. Mm. Så att det är väldigt intressant.
Och efter snabbt IMDb-ande så ser jag också att han har hjälpt Bret Easton Ellis med
The Informers.
Manuset till The Informers, som jag tycker är en väldigt underskattad film.
Ja, den har du pratat om i ett podcastavsnitt också, tror jag.
Ja, jag tror
det. Ta upp den. Men så att han har ju varit med, han har ju varit med ett tag liksom, Nicolas Jarecki. Men det här är hans, ändå hans långfilmsdebut. Och det är han som har skrivit manus också, vilket jag alltid gillar. Alltså när regissörer som Paul Thomas Anderson eller Quentin Tarantino eller vilka det nu än är skriver manus till det de regisserar också. Det tycker jag är liksom, även om jag älskar David Fincher som inte gör det, så tycker jag ändå det är en extra, extra glans när man har skrivit manus själv också. Mm. Och han har lyckats med båda delarna faktiskt. Arbitrage är en riktigt vass ekonomisk thriller. Och det är Richard Gere som gör huvudrollen. Och Richard Gere har inte varit så här bra som han är i den här filmen på hur länge som helst. Jag tror det var Peter Travers på The Rolling Stone som snackade om Oscars nominering till och med. Att det är uppe på den nivån och spelar. Jag vet inte riktigt om det är så pass, men jag tycker att han är jättebra i alla fall. Richard Gere här i huvudrollen. Han spelar en snubbe som heter Robert Miller, som är en sån här stor ekonompamp, alltså den här typ Donald Trump-aktiga nästan, i USA. Och hela hans korthus börjar liksom rasa när han är med i en bilolycka där hans älskarinna dör, och han flyr från den här bilolyckan. Och han har lite så här fuffensgrejer för sig i sitt företag också med siffrorna. Så att allting liksom börjar komma, hela hans perfekta värld börjar trasa sönder. Och då får man liksom följa hur han försöker, alltså hur han försöker hindra det här helt enkelt, och hur han försöker lösa det. Så att det är lite av en antagonist samtidigt som protagonist, vilket är väldigt intressant. Alltså om man sympatiserar man med den här snubben eller inte. Mm. Och så vidare. Och sen är det jättebra skådespelare. Det är Susan Sarandon spelar hans fru, Britt Marling spelar hans dotter. Ooh. Tim Roth spelar en polis som är efter honom och så vidare. Så det är en otroligt stark cast, jättebra manus och stabil regi liksom. Det är verkligen en kanonfilm är det, som nu finns ute på iTunes för de som vill hyra den och se den. Så den har släppts på VOD nu, så man slipper åka till USA och se den på bio.
Den kommer ju faktiskt till Sverige den 23 november också.
Ja, och det är ju otroligt långt fram faktiskt. Alltså 23 november, det är ju
när den släpps. Det är otroligt långt fram.
Men nej, men alltså när den släpps på video on demand nu. Alltså ja, när man kan se den nu, det är ju för sent liksom. Det är ju samma med den här The Intouchables, den franska filmen, som släpps nu snart på bio, fast det har funnits ute hur länge som helst. Mm. På diverse nedladdningssajter. Det funkar ju inte, alltså det gör inte det.
Men jag har faktiskt aldrig hört talas om den här filmen Arbitrage.
Nej, alltså, jag såg trailern när den släpptes, och den kom ju upp på Slashfilm och Collider och så vidare. Och jag blev jättepepp på den, så att jag såg den nu direkt när den släpptes på, alltså jag väntade på liksom på releasen på video.
Men det känns som att den där filmen har legat, eller posten har legat på iTunes trailers i typ fan ett år.
Ja, men alltså det är ju så, iTunes pushar ju extra för de filmerna som väl kommer ut på video on demand också. Mm. Så är det ju, så det har den gjort, den har legat på iTunes trailers jättelänge. Och kolla in, för er som inte har sett den än och är osäkra på om ni vill se den inte, så är det bara kolla in trailern där. Och ja, jag rekommenderar den varmt, alltså den här filmen. Den är verkligen, den är spännande, den är välskriven. Och den är, alltså, den är clean på något vis. Den är inte överdriven. Den liksom, även om den inte sticker ut på något särskilt håll, så är den jävligt clean. Och det är en skön film liksom. Den är, jag vet inte, den är skön att se bara. Det känns som att filmer som den här görs inte längre. Lite så känns det. Mm. Det är lite, det här är en bättre Wall Street Money Never Sleeps, kan man säga. Lite så. Jag gillar det här, man involverar det ekonomiska och politiska och så vidare i filmer. Och det gör Nicolas Jarecki på briljant vis här, verkligen.
Okay. Jag är rätt sugen på den för Britt Marlings skull.
Ja, hon är ju kanon också, verkligen.
Mm. Ja, är hon bra den heller?
Ja, alltså hon har några riktigt starka scener med Richard Gere då, som spelar hennes farsa som sagt. Och hon är kanon, alltså hon håller ju sitt 100% mot Richard Gere, som är en långt mycket mer erfaren skådespelare. Alltså,
för det, det risken är, finns ju att, för hon är en väldigt bra skådespelerska.
Verkligen. Hon är bra i Another Earth.
Another Earth är jättebra. Och The Company You Keep, Robert Redfords nya politiska thriller som jag såg i Venedig. Där är hon också jättebra. Och sen sägs hon ju vara helt magisk i den här Sound of My Voice. Mm. Som både jag och Patrik i alla fall vet jag inväntar med spänning. Ja, alltså jag är verkligen, ja, jag är så
sugen. Det är typ ett år sedan jag hörde talas om den.
Liksom. Ja visst, jag också. Det är ett år sedan jag började liksom vänta på att den här filmen ska släppas. Jag vet inte var den är någonstans. Alltså den måste ju släppas på Blu-ray snart känns det som. Men ja, det är bara att vänta.
Vänta och se.
Men, och det intressanta med den här Nicolas Jarecki är att det släpptes en nyhet i veckan om att, för att det var några från The Playlist, den här stora filmbloggen, amerikanska filmbloggen, som snackade med honom om hans kommande projekt, alltså liksom vad ska han göra nu när han har gjort en så pass framgångsrik film som första då. Alltså det är ju alltid intressant att höra med en första gångs långfilmsregissör att vad de ska göra som nästa projekt då.
Mm.
Och han säger att han ska, alltså han har en originalfilm på gång, alltså inte baserat på någonting som redan finns, utan han ska precis som med Arbitrage göra ett originalmanus, som bara det är helt fantastiskt tycker jag. Det är ju så väldigt sällsynt nu i liksom dagens filmklimat att man gör något helt nytt och fräscht. Men det, ska, det är hans plan i alla fall. Och han ska göra en film som han säger är väldigt mycket som Chinatown och The Conversation. Alltså Roman Polanskis Chinatown och Francis Ford Coppolas The Conversation, som jag vet att båda de filmerna är ju väldigt älskade av alla i filmmixen, va? Har alla sett båda de här två filmerna, undrar jag.
Vilka filmer nu hängde jag med?
The Conversation och Chinatown.
Jag har sett Chinatown och halva The Conversation.
Oj, Patrik vet, jag har sett båda, men ja,
jag tycker båda är jättebra.
Ja, och
Chinatown är ju
The Conversation är ju ett lite dolt mästerverk av Francis Ford Coppola.
Precis.
Eller den hamnade, alltså den har ju hamnat lite i skymundan av Gudfadern och Apocalypse Now. Den kommer så... i samma sväng där.
The Conversation är en sån film som för mig i alla fall var som lite som Blade Runner, att man ser den första gången och inte riktigt kan ta den till sig. Sen ser man den fler gånger och den bara växer och växer och växer och växer. Och ja, den är ju, alltså den är ju mästerlig verkligen, The Conversation också. Och som, alltså ni vet ju, ni som har lyssnat på alla avsnitt av Filmixen, så Chinatown är ju en av dem, alltså de som jag anser utmanare, som hela tiden utmanar There Will Be Blood om vilken som är min absoluta favoritfilm. Så att när Nicolas Jarecki, som nu har gjort en så pass stabil första film, säger att han ska göra en sån här lite mystery detective film i Chinatown-aktig stil, med lite conversation i det hela också, för att det handlar om en ung man som är övervakningsexpert, vilket Gene Hackmans karaktär i The Conversation är också ju. Så att den utspelar sig i Los Angeles på 70-talet. Och den ska tydligen ha en romantisk story involverat i det också. Så det är hela den här mystery-biten, romansen, 70-talet, Los Angeles. Alltså det här låter ju, alltså såna här filmer, precis som Arbitrage, såna här filmer görs ju inte längre. Alltså det är sånt här man vill ha. Och det är sånt här som bara får det att vattnas i munnen på mig. Alltså jag är verkligen så otroligt peppad på det här. Det finns ju liksom inte ens en titel än. Han har inte skrivit manus eller någonting, men han pratar om att han ska ta sig an det här projektet, och det tycker jag är helt makalöst, ja, fantastiskt.
Det är ju mycket som låter bra på konceptnivå.
Men... ja, absolut, absolut. Så, ja, men vad tycker ni, Rasmus?
Det är ju, kommunismen lät ju också bra på konceptnivå. Så.
Ja, kanske. Det finns en poäng i det där, men ja, det kan ju gå helt åt helvete också, det kan det göra. Men jag ser fantastiskt mycket fram emot det här. Men nu snackar vi kanske 2014 här eller något sånt. Ja. Så det är ju jävligt trist. Då börjar jag verkligen börja ultrapeppa den här filmen redan nu. Det är ju upplagt för depp och mörker.
Ja, jag har inte ens sett Arbitrage, så det är lite svårt att ha.
Nej, så den rekommenderar jag väldigt varmt. Och sen så bara ett litet tips då om den här kommande Chinatown The Conversation-inspirerade detektivrullen.
Mm.
Som jag tror kommer bli någonting i världsklass.
Trevligt.
Ja, jag kan ju gå vidare här och ta mitt.
Do it.
Men jag kan fatta mig kort för att vi måste gå vidare. Och jag tänkte väl mest kasta in ett filmtips till alla där ute i mörkret. Jag såg nämligen en film som heter The Killing Fields. Dödens fält på svenska av någon anledning. Jag tror att det är en så här någon sorts subtitel. Men hur som helst, det handlar om en journalist som jag älskar filmen som handlar om journalister som befinner sig i Kambodja 1973. Och det är en sann historia. Journalisten heter Sidney Schoenberg och han skriver om de här kamerernas övertag i Kambodja liksom, som har dödat över 1 miljon människor. Och ja, det är verkligen en stor, ett stort folkmord som händer i Kambodja. Och det händer ju på riktigt. Och den här Sidney Schoenberg skrev en bok om det här. Och det är den boken som filmen är baserad på. Och han, alltså i synopsisen så står det att jag ska inte ens läsa synopsisen för att jag tycker att den avslöjar för mycket. Men han är i alla fall där med en snubbe som är en lokal journalist typ som heter Dirt Prawn. Jag vet att jag låter väldigt vag i min beskrivning, men jag vet inte riktigt vad man ska säga och inte.
Det är bra att vara vag.
Det är en riktigt sån här klassisk film, och man märker hur den har varit så här inspirerad av Apocalypse Now som kom 5 år tidigare. Den kom alltså 1984. Men det som är intressant med den här filmen är att den liksom beskriver ungefär det som hände i Apocalypse Now, fast från de lokala borna. Deras vinkel får man se hur de här helikoptrarna flyger in och bara förstör allting. Man får se allt sånt där från deras vinkel, och det är jävligt intressant, och det är en fantastisk film faktiskt. Och det intressanta med det här är att det är många som verkar se det som en klassiker och sånt, men det känns inte som att det är så många som har sett den. Jag hade aldrig hört talas om den ens. Det var min mor, hör och häpna, som rekommenderade den.
Jag har inte hört talas om den heller faktiskt.
Det tycker jag dock ändå är lite konstigt, för fan, man brukar ändå höra den där på filmforum lite.
Ja, The Killing Fields, så det tycker jag också.
Men ni
känns ju ändå som en ganska stor klassiker.
Ja, men ingen av er har sett den.
Nej.
Och det måste ju säga en del ändå.
Ja, men vi ser ju bara är Transformers.
Nej, men alltså det här är, alltså med tanke på att det är en citat klassiker slutcitat, men ingen av er har sett den och jag har sett den, så måste det så här, det måste ju prove a point någonstans.
Ja. Vadå, att vi ser totalt, filmer som du
rubbar ju totalt min världsbild nu när du säger så här.
Ja.
Ja, nej, men jag rekommenderar bara att se den här filmen. För att den var jävligt bra. Och den var rätt lång, kändes den som. Jag tror att den var 2 timmar och 20 minuter. Men oj, alltså,
var det negativt, eller?
Det är inte särskilt långt, men det känns som en episk film. Ja. Apocalypse Now för journalister typ.
Ja. Apocalypse Now har ju Dennis Hopper som är fotojournalist, så att det räcker ju.
Ja, men han är så jävla hög
så, ja, det är.
Och han kommer in i slutet.
Ja. Men den ska jag absolut se, Rasmus. Du vet ju att jag, precis som du, älskar det här när man blandar in journalistik i filmer.
Ja, precis, vi har ju pratat, vi har ju pratat flera gånger tidigare om så här
State of filmer. Play och
All State of Play och så vidare. Ja, precis, alltså State of Play tycker jag är en jävla nutida klassiker.
Ja.
Någonstans, alltså den är
ja, ja, här blir det journalistdrunkande.
Helt fantastisk. Och Sidney Schoenberg spelas ju av Sam Worthington.
Som är med ytterligare en journalistiskt intressant.
Ja, som är med i The Newsroom.
Sam Worthington.
Vad tänkte du säga? Sam Worthington.
Ja. Han var typ 2 år.
Nej, men Sam Worthington heter han. Han är lite konstig. Jag tycker han är jävligt märklig i The Newsroom.
Ja, det är han. Han
är lite som dig.
I den här filmen så passar han hyfsat bra.
Han känns ju konstant hög i The Newsroom, gör han. Han är så oberäknelig. Man vet inte vad man har den snubben. Jag vet inte om det är liksom Aaron Sorkin som vill ha det så, eller om den här Sam Worthington är väldigt konstig.
Ja, alltså han heter Sam Worthington.
Worthington, okej. Okay.
Ja, men
That shares my whole universe.
Ja, nej, men ja, alltså han är ju lite så i The Killing Fields också, men inte alls på samma nivå som han är i The Newsroom. Så
The Newsroom, så jag vet, är lite mer Dennis Hopperig.
Lite.
Nej, han är mer uppåt schack. Helt gör konstiga rörelser och,
ja, precis, ja, så är det.
John Malkovich är för övrigt med i den här filmen. Det visste inte jag när jag såg den. Han kommer in efter ett tag, spelar fotojournalist. Mm-hmm. Fotograf.
Yes.
Mm.
Intressant, ska ses. Ska,
ja,
ses.
Ja. Ska vi ta och kolla in.
Se.
Eller jag är liksom.
Sen såg jag också dokumentären.
Ja, men det ska vi göra. Vi kan inte ha en klassiker som bara Rasmus har sett liksom.
Nej, det går inte. Nej. Han är Svinnen.
Nej, men jag tänkte lägga en parentes bara. Att jag såg dokumentären Restrepo. Och den var helt okej. Nu kan vi gå vidare.
Ja, det är jag nu alltså.
Ja, det är det.
Äntligen.
Bring it.
Först och främst ska jag bara säga att den nya Hobbit-trailern landar på internet imorgon.
Ja, fast det är ju liksom helt orelevant eftersom
irrelevant.
Det här podcastavsnittet inte kommer, alltså,
det kommer komma efter live. Trailern.
Ja, det är sant. Men okej, okay, vänta, jag ska bara snabbt.
Kan vi inte börja om där? Det var pinsamt.
Taurell. Även, vad fan heter hon? Även, vad fan heter hennes förnamn nu?
Evangeline Lilly.
Ja. Hennes karaktär också. Hoppas vi får se dem.
Ja, det vore ju kul att se lite Mickey Persbrandt.
Ja, ja, självklart.
Ja.
Men det är inte det vi ska snacka om. Vi ska snacka om Lincoln, Steven Spielbergs nya kommande klassiker. trailern har ju släppts. Och förhoppningsvis har ni alla sett den.
Ja.
Och jag älskade trailern. Jag tycker filmen ser riktigt, riktigt bra ut. Och det är många som har dissat den här filmen liksom på...
Förståeligt.
På internet.
Alltså jag vill ta på mig I made it cool to hate Spielberg.
Men problemet är att det nästan blivit en grej även innan trailern släpptes, så det har nästan blivit en grej att så här men typ att dissa
vad,
men det är så här Hollywood smörja kommer bli
men alltså,
ja, och trailern införlivade allt det som vi sa.
Ja
men liksom jag har inget problem med liksom, vad fan, det är ju en film om USA:s kanske liksom största president någonsin.
Nej, det är det ju inte, men...
Nej, men... Ja,
han var ju ganska
Obama
lång.
Obama då. Nej, men Lincoln, okay. Han är ju fan en av de...
En av de största, yes, fortsätt.
Okej, okay, du säger Obama, eller?
Nej, jag säger typ George Washington eller John F. Kennedy.
Okej, okay. Men...
Ja. Bill Clinton.
Ja, och filmen handlar
han
ju liksom om...
Han är större i andra...
Så. Filmen handlar ju liksom om nordstaterna och ta bort slaveriet. Och det är ju väldigt, det blir ju ändå mycket patriotism och väldigt så här fint. USA
är
ju,
ja, perfekt. Det är helt oundvikligt.
Ja,
med.
Så liksom det är ingenting man kan klaga på, så är det.
Nej, men man kan ju fortfarande göra en sån här film med lite mer avskalad känsla liksom. Man,
ja,
behöver
det,
ju inte
det
smöra på så in i helvete. När trailern börjar med en sån här typ vaggvis klingande grej och så Lincoln går med någon filt över sig i något sånt här halvt dim upplyst rum. Alltså det känns ju
jävla mysigt.
Ja, men grejen är, jag tycker att den här filmen på förhand ser, det ser ut som en robust så här, amerikansk liksom kvalitativ film, precis som vi fick många sådana på 90-talet, ja, men typ så här, Saving Private Ryan, Titanic, Children's List. Alltså filmer som verkligen är riktigt bra och de känns kvalitativa i hela filmerna. Och det känns som att Lincoln blir det. Det är inget så här, ja, jag vet inte, det känns som så här classic American cinema nästan.
Jag vet inte om det är positivt eller negativt.
Nej, jag ställer mig väldigt tveksam till den här trailern faktiskt. Och du sa, Hannes, så att ja, men det är ju som, då kan man ju säga att det är som War Horse, som jag tyckte jättemycket om. Jag tyckte verkligen supermycket om War Horse. Och ja, på vissa sätt kan man väl säga det. John Williams musik är ganska lik, alltså är rätt liknande och så vidare. Men det jag tycker är, alltså det som är, om man tittar på War Horse, om man sätter de trailerserna bredvid varandra, eller de filmerna, men det kan vi inte göra nu som Lincoln inte finns hela än. Men om man sätter de två trailers bredvid varandra, så ser man ju att alltså, War Horse har ju, den är ju mer avskalad ändå. Det känns ju mer som så här John Ford och,
ja, det är mindre som
David
händer,
Lean
men
och
sådana grejer.
Nej, det är inte så jag menar, utan det jag menar är att just känslan, just den visuella stilen, estetiken, den känns så jävla förhöjd i Lincoln, alltså den känns så glansig, alltså det är det här.
Nej,
liksom...
det håller jag inte med om.
Jo, det tycker jag, det känns...
Jag håller helt med dig, Victor, ja. Och alltså Spielberg har ju varit inne på det här jävla spåret ett tag nu, ja. Och jag har inte ens sett War Horse.
Nej.
Det finns verkligen,
men grejen med War Horse,
ingenting som tilltalar mig med den filmen. Och jag har sagt sen dag ett, sen den här filmen utannonseras, att den kommer vara så här.
Ja.
Man kan gå tillbaka 50 jävla avsnitt i den här podcasten och höra mig säga det här.
Ja. Men det är just
jag har
det.
Helt rätt.
Det är just det. Jag vill ha filmen så här. Grejen är att vi har sjukt många bra skådespelare. Joseph Gordon-Levitt, Daniel Day-Lewis såklart. Vi har Tommy Lee Jones, John Hawks. Alltså...
Tommy Lee Jones.
Ja, alltså han ser verkligen otroligt malplacerad ut i den här trailern.
Ja, vi har Jared Harris.
Som jag skrattade när han dök upp i trailern.
Alltså. Ja,
och sen har vi liksom Lee Pace. Och, ja.
Sally Field är ju bland det bästa med den här trailern.
Och Jared Harris.
Manus är ju skrivet av Tony Kushner. Som
det
skriver,
är en väldigt bra grej. Han skrev Munich.
Ja,
och den är ju magisk. Den
filmen. Vad skrev han, sa du?
Munich.
Steve Spielberg. Ja, men
München för de som inte kan engelska. Okay.
Hur som, jag tycker att Lincoln ser fantastiskt ut på förhand. Jag tror att jag vet att Victor kommer älska den här filmen när den väl kommer.
Det, alltså, det är mycket möjligt, det säger jag inte. Men just som de har gjort trailern, den är så, som sagt, så glansig. Och det hatar jag verkligen. Alltså, det, tänk er den här filmen liksom genom Steven Soderberghs digitala
kameralins. Ja, och det är det som är så jävla, liksom. För fan, han är ju en av de mest medelmåttiga regissörerna, alltså, som finns.
Nu pratar jag bara visuellt, alltså.
Jo, men det,
att den är så otroligt glansig och tråkig, det är liksom så otroligt väntat.
Nej, men det är det jag vill ha, jag vill inte ha massa digitalt foto här och massa Soderbergh. Typ, klassiskt fotoklass. Det känns verkligen som en klassisk så här ska amerikansk film vara.
Ja.
Robust, kvalitativt och bara. Det känns alltså verkligen robust, alltså, såna här filmer, men såna här filmer görs knappt längre, känns det som.
Nej, det
känns verkligen som att det här kan bli den nya så här Spielberg-filmen man kommer prata om i, om typ, som man pratar nu om typ Schindler's List och så.
Nej, jag vet inte. Jag tror att den här kommer bli en besvikelse faktiskt. Det är vad jag tror, men den kan totalt överraska mig också. Jag ska ställa mig, alltså, nu har jag låga förväntningar och det är jättebra, för jag kan bli väldigt positivt överraskad. Och blir jag det, så det var ju som War Horse. Alltså alltså även om jag hade väldigt negativa känslor mot Spielberg efter Tintin, så kände jag ändå när jag såg War Horse att wow, den här var magisk, den här filmen. Och det hoppas jag kommer känna med Lincoln också. Men just efter trailern så tycker jag att just, alltså, det är så väntat och tråkigt från Spielbergs sida. Tänk om Spielberg skulle kunna göra något nytt, eller om någon annan hade fått regissera den här filmen. Jag sa det, typ något wildcard, som typ Peter Weir eller alltså någon
Peter Weir är en grym. Han skulle kunna göra en. Han var den enda du nämnde.
Duncan Jones
ja. Eller alltså någon, alltså något, ta ett wildcard.
Nej, Duncan Jones ska göra Batman nu, kom igen.
Gör någonting intressant.
Nej, ja, liksom. Men Weir, han är ju han skulle kunna göra den här bra, för han gör ju sjukt bra historiska filmer, men typ, ja. Soderbergh. Mm. Nej, tack.
Men jämför då, alltså, om man tittar, kolla på Lincoln-trailern först, och sen så går du över och ser Master and Commander-trailern till exempel. Den är så.
Ja, alltså jag sa ju att jag håller med om Weir.
Det är typ lite mer dokumentärt foto nästan, lite så här skitigt, avskadat.
Nej, dokumentärt.
Ja, dokumentärt, ja. Typ,
alltså, det känns ju också väldigt så här som en, liksom en real American cinema, liksom.
Ja, jag vet, men jag just, vet inte, just säga, utan men allt det glansiga och smöriga. Det är ju det. Peter Weir gör ju liksom filmer, ja, utan den här amerikanska patriotismen i ryggen, liksom.
Det är ju sjukt svårt om den här filmen ska toppa Master and Commander, men så jävla helgjuten femma, så det finns inte.
Ja,
men i alla fall, jag tycker Lincoln ser fantastiskt ut. Det är den tredje filmen jag ser mest fram emot efter The Hobbit och Pacific Rim.
Ja, men gud.
Så, ja. Det ska bli intressant.
Långt ner på min lista, men det
i
är
november,
klart
i november som händer det.
Det är klart, jag älskar ju Daniel Day-Lewis, så det blir väldigt intressant att se. Det som är så konstigt med det här är att Lincoln, det var liksom, det är coolare när man inte vet hur Lincoln pratade. Alltså, känner ni också den känslan? Alltså att man ser liksom Lincoln på bild och man vet inte hur hans röst lät. Mm. Men nu är det liksom en skådespelare som ska försöka liksom gå som Lincoln, prata som Lincoln och så vidare. Jag vet inte, det känns fel för mig. Men ja, det är väl bara för att jag är så väldigt intresserad av amerikansk historia. Så jag känner inte så med andra karaktärer. Det finns ju hur många som helst som man har gjort så.
Jag såg Abraham Lincoln Vampire Hunter.
Ja.
Som jag tyckte var rätt cool.
Ja, visst, där har man ändå mer distans till
ja, liksom, absolut. Och ja. Jag tror att det var det som gjorde att den funkade, liksom. Att man tog den ju aldrig seriöst.
Men det här är ju liksom uppföljaren.
Ja, just
det.
Vad som hände efter.
Ja, precis, nu är han lite trött.
Ja, men
ja.
Vampyrer. Nej, men alltså, jag vet inte, nu, den här filmen kommer ju ta, precis som många andra Steven Spielberg-filmer, sig själv på oerhört stort allvar.
Ja.
Och det gör ju att den måste.
Men det är ju också en frågeställning om så här slaveriet, jävla, sånt som är en ganska stor grej också. Det är liksom,
alltså, grejen är, det är intressant när du säger det, Rasmus. Jag tänker, de enda Spielberg-filmerna med självdistans egentligen, det är ju Indiana Jones, eller hur? Tintin, har han liksom gjort någonting annat? Ja, okej, Tintin är väl också så, men det failade ju något fruktansvärt.
Vi har ju Hook, men, och Jurassic Park gör ju också det lite halvt.
Ja, okej. Men ja, det är alldeles för mycket.
Alltså,
om han ska göra någonting som är ultraseriös, då måste han göra det i klass med Munich.
Alltså, ja, men Munich är en fantastisk film. Har ni inte sett Munich, så do it now.
Ja, hur den rekommenderar jag också.
För
verkligen
att ragga lite kommentarer, vad tycker ni lyssnare om Lincoln-trailen? In the comments below.
Yes.
Jag kan tipsa om också att D.W. Griffiths film om Abraham Lincoln, som heter Abraham Lincoln från 1930, finns att se i sin helhet helt lagligt på nätet. Så den kan vi länka till om man vill kolla in den.
versionen. Och jag måste bara snabbt säga att Lee Pace var det bästa i Lincoln-trailern.
Ja, det såg faktiskt skriker, bra ut.
När han skriker ut där i typ domstolen.
Men sen kom Tommy Lee Jones och bara hello,
bara förstör allting med sin jävla peruk.
Ja, men han har ju så här time travel, ni vet, så här, ja. Men in Black filmen.
Nej, men alltså, fan vad Tommy Lee Jones känns fel i den här filmen, alltså. Helt otroligt.
I trailern, vi måste säga i trailern.
Ja, verkligen.
Men alltså, annars när man tänker på honom så känns det, innan man såg trailern, känns det som att han skulle passa så här väldigt så här old school American.
Ja, precis. Det, så känns det ju lite, men det gjorde han inte, tyvärr. Men, ja.
Nej, men ska vi gå över till Lee Pace's år med Breaking Dawn, The Hobbit och den här.
Det är fortfarande Matthew McConaugheys år som vi har kommit över, kommit fram till. Ja, precis. Så att det kan inte bli Lee Pace's år.
Det är okej, okay, det är dvärgarnas år. Vi har fan, vi har över 20 dvärgar. Två snövitfilmer och The Hobbit. Det kan inte bli med dvärgar.
Frågan är, nej, frågan är om det är dvärgarnas år eller om det är dvärgarnas år.
Det är
nu måste jag gå och kissa och sen pratar vi Bourne Legacy.
Ja, det är
det. Jason Bourne was the tip of the iceberg.
It's Aaron Cross. We have never seen evaluations like this. He's Treadstone without the inconsistency.
I've never met anybody in the program.
So how many of us are there?
You asked too many questions.
Jason Bourne is in Manhattan.
Confirmed. That's all I have. Gotta go.
Så där ja. Då tar vi prata lite om The Bourne Legacy och vi pratar väl lite allmänt om filmen först innan vi går lite djupare, så att de som inte har sett den kan lyssna lite och höra vad vi tycker om den lite allmänt.
Ja. Yeah.
Alltså jag vet att Victor, du tycker väldigt mycket om de tidigare Bourne-filmerna med Matt Damon och
det kan man lugnt säga också.
Ja, första är nära på femma enligt mig, men
enligt mig är det ju 4 av 5 första, 4 av 5 andra och 5 av 5 nummer 3, The Bourne Ultimatum. Det är alltså ett mästerverk
som
i actiongenren.
Varför är den så jävla bra tycker du?
Holy crap. Alltså jag vet inte, men det är bara
för de slåss med böcker för fan.
Ja, just det. Nej, men alltså den fighten mellan Jason Bourne och Desch där i lägenheten när de slåss med böcker är rätt fet, måste jag säga, och bidrar en del till det betyget.
Det är så jävla mycket där Paul Greengrass epileptiska fotot där de liksom.
Yes, alltså men
jag 2 millisekunder i varje klipp.
Det är The Bourne Ultimatum är, jag gillar ju det här som sagt politiska och det, och även om det är totalt 100% fiktivt i The Bourne Ultimatum så lyckas man ändå bygga hela den här politiska känslan. Och sen är det också det här att det är ingen form av uppbyggnad överhuvudtaget, utan filmen bara börjar boom och sen så är man inne i det direkt och sen så kör den 100%, alltså den tappar aldrig i tempo.
Men det låter ändå lite halvtröttsamt.
Fast det är det ju inte. Jag tycker inte det. När jag såg den filmen första gången, jag blev blown away. Alltså jag
du kan ha använt det ordet förut någon gång.
Ja, det är mycket möjligt. Men det är mycket möjligt. Men alltså Bourne Identity, jag tycker den är stabil 4 av 5, samma med Supremacy, men sen toppar ju Paul Greengrass det något fruktansvärt med The Bourne Ultimatum alltså.
Jag tycker Bourne Identity är nog bäst. Jag gillade liksom Doug Limans, det här, det känns som man gick tillbaka till någon så här gammal spionhistoria liksom,
lite. Ja, det är snyggt
som helst. Som jag tycker är väldigt väldigt bra. Så det är
europeiska miljöerna liksom.
Fan, ja. Efter att ha kollat i arkiven lite så ser jag att jag har treor på alla Bourne-filmer.
Alltså det här kan vi inte acceptera, Rasmus.
Nej, men grejen var att jag tyckte väldigt mycket om dem när jag var yngre.
Det är fan konstigt, sen, för när du var yngre då hatade du Matt Damon. Jag minns typ din blogg på Gamer.
När jag var yngre, du har pratat om för ett halvår sedan.
Rasmus, har du varit yngre?
Han är yngre.
Ständigt. Nej, men jag tyckte väldigt illa om Matt Damon förut.
Jag ska fan leta upp din Matt Damon hatade blogg på Gamer nu.
Det var för att jag tyckte att han gjorde Bourne hela tiden i för många roller. Men man kan ju inte så här blama honom för att han gör Bourne i Bourne.
Han har ju samma sak i Ultimaten som jag gjorde i Supremacy.
Why? Nej, men jag ska se om Bourne-filmerna faktiskt snart.
Ja, så jag känner att jag skulle sätta om dem inför Bourne Legacy, för
det finns ju en femte Bourne-film, va? Som vi inte har snackat om. Som ja,
fast,
inte fast
det är en... Nej, men det är ju en tidigare film.
Ja, självklart, men det är fortfarande en Bourne-karaktär.
Ja, det är det. Det är The Bourne Identity. Alltså, The Bourne Identity är ju en remake egentligen på den där andra filmen.
Nej, det är väl egentligen bara en ny adaption.
Ja, det kan man säga.
Vad fan där har jag inte hört om.
Nej, inte heller.
Alltså, nej, vad fan, den... bor ni under stenar ni två, eller?
Vem är det som spelar Bourne där? Det är någon annan.
Vad heter filmen?
Det är ju vad heter fan Peter Jackson.
jag vet inte vad filmen heter, men det är en annan, det är, vad sa du, Hannes, 70-tal eller något, eller?
Nej, jag tror 80, eller det kanske 70, men det är typ som Manhunter till Hannibal-filmerna.
Ja, nej, det här är 88, den heter också The Bourne Identity.
Det är en miniserie, står det.
Och det är Richard Chamberlain som spelar Jason Bourne.
Coola böner.
Yes. Snubben som heter Roger Jung som har regisserat den. 88.
Det måste vi se. Den ska till och med vara ganska bra, hört.
Det måste vi göra, det måste vi göra. Ja, den har ju 6,8 på IMDb. Det är väl inte överdrivet bra, men det är bra. Så,
ja, det kan ju inte alltså, vara bättre än Bourne Identity liksom.
Hur som helst så gillar vi ju minst alla de här filmerna, eller hur? Alla
jag ska se alla trean.
Även om jag älskar dem mer än alla andra här kanske. Men
du gillar ju typ fan Haywire, så du kan ju för fan söka.
Nej, men alltså jag tycker att The Bourne-trilogin är otroligt mycket högre upp än annat i action-genren just nu, tycker jag. Det kommer så otroligt mycket skit. Och Bourne-filmerna, de tre Bourne-filmerna, det är, jag vet inte, det är oslag, alltså oöverträffat inom action-genren på hur länge som helst, skulle jag säga.
Yes,
det
ja. Alltså,
jag tyckte,
tycker jag att de klår ut dina älskade Bond-filmer? Alltså,
eller
dina älskade Royale
Mission
och
Impossible?
Ja, det gör de. Det, gör de.
Okay. Det var som fan.
Yes.
Alltså, när jag såg Ultimatum kom jag ihåg att jag slogs av tanken att det är alldeles för så här action byggt på snabb klippning. Och det hatar jag.
Ja, det är ju mycket så i Ultimatum.
Grejen med när man såg Ultimatum,
det tycker
var
jag
det
inte
nytt.
Att det var i Legacy som vi ska komma in på. Där gjorde de inte det på samma sätt.
Och det håller jag med också.
Kändes fräscht. Mm.
Men ska vi gå in på Legacy lite då?
Ja, alltså som jag sa så känner jag att jag skulle behövt se om de gamla filmerna. För,
ja, det är ju en bra rekommendation. Det tycker jag man ska göra.
Ja, så ni som lyssnar på det här och inte sett Bourne Legacy. Om ni känner att ni kommer ihåg, om ni inte kommer ihåg så mycket från de gamla Bourne-filmerna, så se om dem. För det kände jag att jag hade behövt gjort. För Bourne Legacy utspelar sig ju samtidigt. Som, eller det är väl samtidigt som typ Bourne Supremacy, eller?
Nej, Ultimatum.
Ja, Ultimatum, okej.
Yes. Så och grejen är ju att antingen så måste man ju ha sett filmerna, eller man måste, alltså man klarar sig ändå som du gjorde, Patrik, men det är ändå vissa grejer så här kanske som man är lite lost i. Om man inte har sett dem, men grejen, jag har inte sett dem på rätt länge, men samtidigt jag har ju sett dem så pass många gånger så jag kunde ändå hänga med i det. Så att antingen är det så att man har sett dem tillräckligt många gånger och är tillräckligt immersed liksom i Bourne universumet då klarar man sig också.
Och jag har ju inte eller sett man har trean sett... så det blir ju lite så för mig.
Ja,
det men jag tänkte, det är ändå det jag gillade med Bourne Legacy, att Matt Damon ändå, nu, han är inte med i filmen överhuvudtaget.
Nej,
men,
eller liksom, ju på bilden.
Ja, men på bild, men hela hans historia blev ändå sammankopplad, för det var det jag var lite rädd för, att filmen skulle liksom bara typ helt skriva bort Matt Damon nästan, och bara, det här är en helt ny agent.
Så får man inte, jag var rädd att det inte var känns, tvärtom.
Så att det inte skulle kännas som samma universum typ. För många skrev så här till mig, bara, men vad fan, är den bra? Det är ju ny skådespelare. Alltså folk så trodde ju att det var nej, men att han spelade samma karaktär.
Ja, det är det jag menar. Folk trodde att Jeremy Renner spelade en ny Jason Bourne.
Ja, och det var han inte.
Jo, det fick jag höra också. Jag sa till några polare just exakt samma sak. Att jag såg nya Bourne-filmen. Såg nya Bourne-filmen och de bara, men alltså, jag tänker inte se den för jag pallar inte att de bytte skådespelare.
Exakt.
Nej, men det är ju lätt att tro om man är typ halvt efterbliven och inte ser på film.
Nej, men det är ju lätt att tro om man inte är filmnörd som Oscar.
Ja.
Alltså, hur lätt är det egentligen?
Ja, den heter ju trots allt The Bourne Legacy.
Ja, precis. Och har liksom Jeremy Renner på alltså postern och allting. Alltså, så är det ju, det är klart.
Ja.
Man kan tro det.
Mm. Men det gillade jag i alla fall att Matt Damon ändå hade... Han hade inte en för stor del, inte en för liten del, men han fanns där. Alltså, man fick ändå bilder i huvudet att liksom...
Jag håller med dig exakt i det du säger, att han är varken med för mycket eller för lite.
Men han känns fortfarande närvarande.
Precis, men min rädsla var precis tvärtom till det Hannes trodde. Alltså, Hannes rädsla var att de kommer liksom försöka göra det helt nytt och liksom skita i de gamla filmerna. Min rädsla var att de kommer försöka bygga på, eller alltså försöka hänga, stå på axlarna på de andra filmerna alldeles för mycket. Och att det blir liksom ett jobbigt bollande hela tiden, att de liksom hela tiden måste återkoppla till Treadstone och allting sånt liksom i de andra filmerna. Och så vart det inte heller. Det vart en skön liksom mellanbalans där, så det var jättebra.
Nej, precis, och jag tror att man kan se Legacy helt fristående, ja, egentligen, som en helt okej action. Den blir nog bättre om man vet vad Treadstone och,
ja, precis,
och liknande grejer är.
Vad som har hänt med Jason Bourne, alltså hela den biten och sådär.
Ja.
Annars undrar man, alltså, vad fan gör Paddy Considine där i typ.
Ja, precis. Men och alltså just om man ska säga Born Identity, eller Born Legacy då, alltså jag tycker att den, för mig är det 3 av 5. Jag tyckte den var stabil, jag tyckte den var underhållande och sådär, men det är inga, alltså det blir mer en vanlig actionfilm, och alltså inte samma kvalitet som de tre tidigare, tycker inte jag. Så det är väl min så här, om man ska skala ner min åsikt till några få meningar bara, så är det 3 av 5 liksom. Jag vet inte, vad kände ni?
Jo, alltså, jag minns ju som sagt de gamla filmerna inte så jättebra. Så jag vet inte riktigt om den här är liksom i klass med de gamla eller sådär. Men jag tyckte Born Legacy, den var helt okej. Liksom. Den funkade. Det är vissa små brister som vi kan komma in på senare. Men på det stora hela tycker jag att skön. Den har ganska bra action. Jag tyckte att den kändes mer... Alltså, den utspelar sig på väldigt många platser och sådär, men den kändes ändå lite så här small-scalig än de andra filmerna.
Lite mindre ambitiös, menar du, eller?
Nej, men alltså, det utspelar sig på en mindre skala, liksom. Det är lite liksom nedtonat, fast det är ju mycket action, liksom, men...
Ja, verkligen, det är det.
Jag håller inte riktigt med tanke på hur han är uppe och springer i bergen och liknande. Det känns väldigt upscale, eller vad man säger.
Ja, jag tycker också mer att det känns som lite större skala nästan än de andra.
Fast å andra sidan, han är inte lika mycket och... nej, alltså jag håller med dig lite, Patrik. Det är inte lika mycket som händer.
Alltså, det enda han vill, det är typ att få sina jävla kems. Det är typ det som filmen handlar om.
Give me the kems.
Ja,
han vill ha knark.
Jag vet, det är det enda han vill ha, typ. I Bourne-filmen så handlar det, eller de gamla filmerna, så handlar det liksom om att få reda på sanningen, liksom, och...
Ja, precis. Det är liksom att han ska trassla sig ur ett enormt nät som han är fast i, liksom, alltså just hans motiv, huvudkaraktärens motiv, är ju mycket mer enkelt avskalat i, alltså mer straightforward, mer klassiskt.
Men jag tycker nästan att vi borde gå över till spoiler nu innan vi kör lite.
Ja, fast jag tycker vi kan köra lite till faktiskt.
Ja,
jag vet, utan spoilers.
Ja. Ja, jag tycker att filmen var helt okej. Den var väldigt bra.
Ja, jag tycker man börjar ha en 3 på den.
Ja. Vi kan ju snacka, alltså, jag vill ändå snacka spoilerfritt. Alltså, vad kände ni skådespelarna? Alltså,
jag tycker alla gjorde sig bra. Edward Norton,
vad gör Edward Norton? Ja, jag tycker han gör ingenting. Men alltså just Jeremy Renner och Rachel Weisz,
ja,
som alltid är fantastiska.
Jag gillade Rachel Weisz, hon passade bra in här.
Ja, verkligen, jag tyckte båda de två var jättebra.
Så Renner är ju alltid Renner, tyvärr, men...
Vadå tyvärr? Jag tycker Renner-mode är ju
det här är ju underbar. Liksom Hawkeye som liksom, ja.
Nej, jag vet inte, det tycker inte jag.
Jag skulle vilja se Jeremy Renner som någon helt annan typ av karaktär. Någon som inte är good guy eller är så här official, typ så här.
Nej, fast då kan du ju se The Hurt Locker då.
Ja, jag tänkte se hans, när han spelar den där seriemördaren, typ hans första roll. The Hurt Locker känns han också väldigt mycket.
The Hurt Locker, The Assassination of Jesse James, det är helt olika, alltså helt andra karaktärer.
För mig spelar ingen roll att Jeremy Renner är Jeremy Renner, för jag tycker om Jeremy.
Ja, exakt. Jag tycker också om han, men jag skulle vilja se han som typ en fucking sjukt galen bad guy eller någon typ.
Men det hade inte passat hans karaktär alls. Han är ju agent.
Ja, men nu snackar jag inte om här. Nu snackar jag om att han ska välja olika skådespelare typs roller.
Ja, okej. Ja. Jo, det är lite synd att han har blivit den här snubben som kliver in i den fjärde filmen.
Ja, och nu när han får
som han gör i Mission Impossible också.
Här är han ju dock, alltså, mycket en större del liksom av...
Ja. Ja, och nu han borde ju få göra mer eget. Eller
ja, men typ Hans och Greta nu. Det kommer ju typ bli en ny franchise. Då kommer han vara fast där också. Det blir bara actionfilm efter action.
Sa du verkligen Hans och Greta nu?
Ja, jag orkar inte hålla på. Hansel and Greels.
Hansel and Gretel, Witch Hunters. Ja, den ser ju...
Hans och Greta, häxjägarna.
Ja. Vi kan ju bara nämna det, att den filmen ser så otroligt och hyggligt dålig ut.
Den ser värdelös ut. Nu ja. Spelar sig på 1500-talet och de har en fucking submachine gun som
inte är, och jag och Patrik snackar om det. Det är precis som med det här med Chris Hemsworth och att den här Red Dawn har varit i development hell, så att det har tagit så lång tid för den att komma ut.
Mm.
Att det blir liksom som en pain in the ass liksom när den här filmen väl släpps. Ja,
precis, för de har ju redan slagit igenom och blivit megastjärnor, och så kommer precis. Den här skitfilmerna
och så kommer som de gjorde liksom innan. Det är innan samma de med Hansel and Gretel Witch Hunters. Ja. Det är precis samma sak. Men
det är ju den här norska regissören som gjorde Dödsnö, och Dödsnö är ju fan inte bra så.
Nej,
men, nej, den är inte det.
Men alltså grejen är att det är ju ett helvete för Jeremy Renner måste vara.
Men nu, fan vad Gemma är snygg alltså.
Ja, det är hon. Hon är en av världens vackraste kvinnor, ska jag säga, lätt. Gemma Arterton.
Skrattar du jävla på?
Googla det.
Then you haven't seen my mother.
Men alltså, Born Legacy igen. Det alltså, Rachel Weisz, Jeremy Renner, skitbra. Men alltså sen, alltså Edward Norton, som sagt, vad gör han? Alltså han gör ju ingenting.
Han sitter är bra i ett jävla rum.
Ja, precis. Ja, det är kul att Norton är tillbaka. Det är alltid, ja, kul att se
honom. Det var väldigt synd att han inte fick typ något.
Men
att göra,
att han valde den här filmen. Fatta, han tog den här filmen över Avengers typ.
Ja. Vadå, vad skulle, ja just det, The Incredible Hulk. Men det var ju för att det var...
Det var väl det var inte så att han valde en sann nej tack. Utan det var väl...
Jag måste välja mellan Born och
Avengers. Nej, så var det. Han ville ha mer betalt för Avengers liksom, men...
Ja.
Sen var det ju att han hade problem med Marvel överhuvudtaget. Ja, han ville inte det, han ville lägga sig i...
Mm. Ja. De kivades ju lite där så.
Yes, han ville lägga sig i produktionen på alla sätt liksom,
inte,
på manusnivå
och allting. Inte enligt Norton, men enligt Marvel.
Ja.
Nej, men så vi rekommenderar väl alla den här. Om man liksom gillar de tidigare filmerna, så kommer den här ligger ju liksom i lite samma klass.
Den är kul att se på bio. Alltså det finns väldigt många bra actionscener. Och det finns en otroligt stark scen som vi ska komma in på när vi snackar spoiler sen. För det är väl lite av en spoiler. Mm. Alltså en verkligen riktigt otäck, hemsk scen. Som var totalt otippad. Så den, bara för den rekommenderar jag den här filmen.
Spoiler jingle. Spoilers, spoilers.
Ja, då kör vi spoiler.
Jag tycker Rasmus får spela in någon ny med typ gitarr nästa gång vi träffas.
Nej, men då kör vi spoilers. Då kan vi säga då för er som har sett filmen att den scenen då jag menar är precis som ni redan har räknat ut. Den scenen när den här snubben går runt i landet.
Nu har
landet
någon inte hunnit stänga av podcasten. Nej.
Men nu hinner de ju. Ja, när den här snubben går runt i labbet och skjuter alla. Alltså
Selchuk och Ivanek skådespelare.
Ja, precis. Den är verkligen, jag vet inte, men den scenen var verkligen hemsk,
eller
hur?
Det var verkligen.
Ja, jag tyckte den var riktigt jobbig.
Ja, visst. Ja, det är så här skolskjutare.
Ja, den där kvinnan gömmer sig i hörnet och bara no, bara skriker för sitt liv och bara...
Och precis skjuter.
Alltså det är intressant, alltså jag förstår ju att man måste ha kvar den här scenen, men det är ju ändå, den hamnar ju i ett lite dåligt klimat just nu med tanke på liksom skjutningen i Colorado och sådär.
Ja, precis. Ja, men det, alltså,
eller liksom inte... sådana skjutningar av det slaget är alltid aktuella på något sätt. Eller det är alltid hemskt liksom, att ja, visa det både det... på film och...
Men jag är ändå ganska sjuk människa, för varje gång det kommer en skjutning på nyheterna så tänker jag för fan vilken bra men hemsk film det här skulle kunna bli liksom.
Mm.
Jag tänker fortfarande det om utöja liksom.
Ja,
men alltså det kommer aldrig finnas ett tillfälle då det är ett bra läge att ha en sån scen. Det kommer alltid krävas balls från produktionen.
Ja, och det gillar jag, det är ändå bra att det finns balls liksom.
Mm. Tony Gilroy lär ju veta det, att det här kommer vara jättestarkt för de som ser det, men ändå så är det bara han kör det 100% liksom.
Och det är jättebra, den scenen tillförde liksom väldigt mycket seriositet, allvar till väldigt filmen.
Ja visst, man bara liksom, när den väl kommer så man bara wow, alltså det här är liksom, det är ambition, eller alltså det är inte wow, utan alltså att man känner att det här verkligen, det här är en bra film, alltså vilken film. Alltså det är en så bara stabil scen på något vis. Den är så, alltså musiken, skådespeleriet, alltså den är så allvarlig och tung.
Han gjorde det också bra, han skådespelaren, men blicken i ögonen och liksom
känns verkligen iskall. Filmen får ju enormt mycket mer tyngd när den här scenen dyker upp.
Mm.
Alltså så att, och jag tyckte den var extremt bra utförd. Den är verkligen skräckinjagande scen alltså.
Mm.
Ja. Men nu är det ju verkligen spoiler. Så ja. om någon fortfarande lyssnar som inte har sett den, så don't liksom. Sluta lyssna. Men alltså jag trodde att han skulle skita i att försöka skjuta henne.
Ja, jag tror också det faktiskt. Ja, precis.
Mm. Men för han gick ju liksom förbi henne först.
Ja.
Typ struntade i henne. Och sen bara, nej förresten, jag tror jag vill döda dig.
Save the best for last.
Ja, någonting sånt. För i början så liksom gick han ju, han tittade på henne.
Ja.
Och sen så gick han och sköt någon annan istället.
Precis.
Så då trodde jag liksom att hon skulle få smita. Men sen så kom hon in på det här i ett litet rum.
Ja.
Och då började han ju skjuta mot glasrutan där och så, försökte verkligen ha ihjäl henne.
Ja, precis.
Han jagade runt henne och sånt.
Men sen
så där, han ändrade sig ju helt.
Fast sen får vi ju reda på i senare i filmen att det inte är han, utan att det är att han har ju blivit manipulerad liksom, att det,
ja, precis.
Han är som varför? En robot alltså.
Ja, men varför undvek han henne först?
För det kanske finns någon form av känslor där liksom.
Ja.
Eftersom han som sagt hade varit besatt av henne. Och det kanske inte de visste när de liksom gav honom den här drogen eller vad det nu är som får honom att göra det här. Så att han var så pass besatt av henne så att det ändå finns någonting där. Men sen ändå att det tar över så pass mycket att han till slut bestämmer sig för att döda henne ändå liksom.
Mm.
Men att han ändå drar ut på det, alltså tar alla de andra först.
Ja.
Nej, men verkligen hemsk scen, men ändå fantastisk scen liksom i utförande. Alltså,
ja.
Man sitter verkligen med en klump i halsen hela den scenen. Och man vet ju så väl vad det är som kommer liksom, när han stänger dörrarna och det här. Alltså, man vet ju exakt vad det är som kommer, och ändå är det fruktansvärt när det väl gör det. Alltså.
Mm. Ja.
Men någonting som jag tyckte var himla bra med Bourne Legacy också var ju de första, jag vet inte hur lång tid det var, men kanske 20 minuterna.
Ja, där, ganska långt anslag där i snön.
Ja.
Ja, när, alltså nästan första akten liksom, när han var i snön och sprang runt där, han sprang över bergen som jag nämnde tidigare. Det var jävligt coolt, och man kände den här känslan som man fick i The Grey också. Precis. Med Liam Neeson. Och jag hade nästan velat ha en hel film när, som utspelar sig i ett snölandskap med en skäggig Jeremy Renner. Som springer runt och skjuter och sånt. Det hade varit jävligt coolt.
Ja.
Till och med så funderade jag nästan på om The Grey hade kunnat vara ännu bättre
med Jeremy Renner.
Med Jeremy Renner.
Ja, med tanke på hans bullfighting skills så hade det varit...
Ja, precis. Och vargarna var ju väldigt mycket snyggare gjorda i Bourne Legacy också.
Ja.
I The Grey, alltså, det spelar inte jättestor roll. Men hur som helst så hade det varit
jag säger bara The Way Back, där har vi snygga vargar.
Ja, det hade varit coolt med en Jeremy Renner-film i snön.
Men apropå
alltså, vad skulle den hand, alltså, vad skulle det vara? Skulle det vara då att de skickar diverse yrkesmördare efter honom där ute då?
De skickar sådana här drönare liksom hela tiden.
Men det kanske inte behöver vara en Bourne-film. Det kanske kan vara något annat.
Nej, precis. Jag tänker att det hade kunnat vara någonting annat.
Börja jobba på manus.
The Grey 2. Nej, men apropå snön där, en scen efter, han kommer till det här huset och träffar en annan agent. Jag gillade den scenen för jag kände hela tiden så här tension liksom. Jag liksom kände på mig typ att han andra stunden skulle bara när som helst ta upp en pistol. Alltså, jag kände verkligen så här, man var inte säker.
Man visste inte riktigt vad man hade honom riktigt.
Nej.
Man tänkte ju så här, vågar verkligen Jeremy Renner gå och lägga sig?
Men egentligen, det var båda härligt två.
Att bara sätta i en så pass liten roll ändå, och sätta Oscar Isaac som är en så väldigt bra skådespelare.
Vilket jag skäms för att jag inte såg att det var han. För den efterfilmen upptäckte jag att det var Oscar.
Jag fick jobba på det i biosalongen. Vad fan heter den där snubben? Och sen kom Sucker Punch och hela den grejen. Och man bara,
men det var väldigt Oscar bra. Isaac. Jag tyckte den scenen var väldigt bra.
Alltså hela den sekvensen tyckte jag också var jättebra.
Ingen av dem kunde lita på varandra och liksom, och sen liksom hur när drönaren kommer liksom,
ja, explosionen bara, är rätt fet.
Ja, men bara såhär, do you hear this? Alltså det kändes så naturligt på något sätt.
Ja.
Så det är inte bara han hoppade genom ett fönster och så explosions i bakgrunden typ.
Fråga en grej bara. För det här var något som jag missade helt, och jag vet inte, jag har inte kollat upp om det var så eller är så i filmen.
Nej.
Men Oscar Isaacs karaktär,
ja.
Hade han och Rachel Weisz karaktär, hade de något sorts förhållande eller haft något sorts förhållande?
Nej, det tror inte jag.
Okej, för jag pratade med en kompis efter filmen och hen sa att
vadå, vet du inte vad det är för någon kön?
Jo, men det spelar ingen roll vad det är för kön på personen.
Mm. Jo, för oss, för man kanske vill.
Det spelar en roll om det är man eller kvinna
som sagt. Du kanske vill ha en åsikt om vad personen har sagt.
Nej, men jag kanske vill ha en bild i huvudet på vad det är för någon typ av person.
Det spelar ingen roll, det är bara något. Jeremy Renner, han tar upp ett foto, och på det fotot så är det Oscar Isaac och Rachel Weisz som står tillsammans. Och det var något som jag inte alls kommer ihåg.
Det kommer inte jag. Ja, det kanske är så, men det kommer inte jag ihåg heller.
Och att det var typ därför han liksom letar upp henne till viss del. Eller han kände henne till sina tidigare också. Men...
Okej, okay. Nej, det missade jag också i så fall. Ja. Men alltså, jag tror vi hade lagt märke till det, hade vi inte det. Alltså, i alla fall jag som ändå hade upptäckt att det var Oscar Isaacs.
Ja, för jag vet inte så. Vad det skulle tillföra egentligen.
Nej, inte jag heller.
Så det känns inte så. Det,
jag tror att du menade i verkligheten först. Jaha. Alltså att de var typ tillsammans i verkligheten. För nej, men att... hon är ju tillsammans med Daniel Craig.
Ja, hon dumpar ju Aronofsky. De var ju ihop jättelänge, var de med.
Ja. De är ju till och med gifta nu, va? Daniel Craig och Rachel Weisz.
Ja. Ja, det är de kanske. Mm, det är möjligt.
Fucking Dreamhouse där alltså. Men...
Ja, Dreamhouse verkligen, Rachel Weisz.
Ja, Dreamhouse. Och folk som inte fattar så gjorde de en film tillsammans också som heter Dreamhouse.
Ja. Som men har klassats av många som den men absolut i alla fall, värsta
genom tiden. En actionscen jag gillade i filmen. Efter den här hemska skjutningen så blir ju hon utfrågad.
Ja, så jävla bra.
Och när Renner väldigt så här, ja men självklart står han och gömmer sig hela diskussionen i ett jävla köksskåp. Men jag gillade när han vart jagad.
Köksskåp.
Ja, men innan med typ när så här ska fri. Men hur han typ hoppade, han hoppade så här ner i källaren skitsnapp. Han är, alltså det visar verkligen hur fucking smidig han är.
Ja. Ja.
Alltså den scenen,
hela den actionsekvensen var fantastisk.
Ja, det är nog den gilla bästa i filmen. Jag tyckte hela den shootouten i huset där.
Ja, den är så jävla härlig miljö också. Hon har ju något sånt här, alltså renoveringsobjekt som hon har köpt.
Såhär, som hon och Oscar Isaac
Fight Club, Fight Club-aktigt ruckel liksom. Som hon först blir utfrågad i och sen så vänder sig ju de totalt. Alltså jag bara väntade på det. Jag fattade ju att de är här för att döda henne liksom.
Och det är också väldigt hemskt för de försöker få det att se ut som ett självmord.
Precis, de liksom... också, det är också så här man bara klumpen i halsen. Det är verkligen det går till riktigt mörka ställen den här filmen alltså.
Och hur, liksom, hur man ser hennes skådespeleri där liksom, hur bra.
Precis. Och hur jävla kalla de är som liksom ska, alltså just det här att det känns som att det kanske finns de här människorna i vår värld som liksom låtsas bry sig om oss och sen så vänder de sig mot oss liksom och är så här iskalla och är redo att...
Ja, men vet ni, får jag bara säga vad det här påminner lite som, nu kommer ju kanske någon skratta ut det, men hela grejen av att de ska döda alla agenter känns väldigt mycket Star Wars episode 3.
Ja.
När de ska döda alla Jedis.
Ja, så känns
och
det.
Och de fatt, och liksom Jedis är bara helt plötsligt alla clone troopers är emot dem.
Vänder sig emot dem. Ja.
Det är ju lite samma sak.
Det är så hemsk känsla är det. Det är verkligen.
För då får man ju se alla Jedis. Det är nästan som att man kan tänka sig alla agenter blir, eller man får se många agenter dö i den här.
Alltså för att grejen med det är att det är ju inte fair liksom. Det är så jävla, en sån sucker punch är det ju. Det är ju liksom inte, man är inte beredd på det.
Ja, men det är som att du och jag sitter i en biograf och helt plötsligt tar jag fram min jävla mora kniv och hugger i halsen.
Ja, men alltså det är jag ju beredd på
alltså,
varje
det är,
gång.
Det är ju något jag skulle kunna göra bara för kul för typ,
ja, men alltså
en film baserad på mig själv typ,
men... Det är jag beredd på varje gång Hannes. Så det hade inte varit konstigt. Men alltså just
det var
det här...
Rasmus var redo att göra det efter Tree of Life. För att få komma ut därifrån.
Ja. Första gången vi träffades också.
Slice my way out.
Ja, precis. Nej, men jag håller med. Den actionscenen, det är filmens bästa actionscen tycker jag. Tyvärr så är det ju en tidig actionscen och inte ingen action i filmen som kommer efter lever upp till den actionscenen.
Nej, det är ju en väldigt lång cross actionscen där och...
Ja, den funkar väl också, men alltså det är ändå inte.
Och just den det här var lite att... för lång kändes som.
Ja.
Lite
för
det
lång.
Det kändes ofta som att den skulle ta slut och sen börja igen.
Och det här också med att Ray-Ban-produktplaceringen blir så otroligt märkbar. Alltså när man liksom zoomar in på hans ansikte och han har typ, han har blivit skjuten i benet är det va? Han har ett skottsår i benet och han har fightats med typ 10-20 pers. Och sen så bara zoomar de in på hans ansikte, på med ett par Ray-Bans. Nu kan vi fortsätta köra liksom. Sånt tycker jag ju förstör lite stämningen, det när man har byggt upp med det här. Alltså skjutningsscenen i labbet där och alltså såna grejer, att just tyngden i såna scener undermineras totalt.
Jo, men det var en sån scen jag ville ha efter den här krossscenen. Problemet jag har med slutet väldigt mycket är att den slutar med krossscenen och sen direkt slutar filmen med att de är på en båt liksom, eller man får se dem åka iväg. Och jag hatar, eller inte hatar, men jag har väldigt svårt för såna slut som verkligen bygger upp för vi åker ut till när och fjärran liksom och så bara. Men det öppnar upp för att de kan vara var som helst i världen i nästa film.
Ja.
Och det
är väl bra.
Jo, men jag tycker ändå jag skulle hellre vilja ha någon fet jävla något fett avslut. Gärna inte action avslut, gärna någon mer dialog. Kanske,
jag tycker att den här, jag tycker det är många filmer som börjar glida in i det här att det är liksom att lite så här tv-seriementalitet, att det liksom är så här, ja, vi får se i nästa avsnitt vad som händer.
Precis.
Att man inte avslutar någonting utan det blir liksom
Ja, för cross-scenen känns egentligen som en scen som egentligen borde platsa i mitten av en film och inte typ som
alltså innan alltså, slutuppgörelsen liksom.
Ja, ja precis. Och, man trodde ju att det skulle hända efter.
Men jag håller med dig Patrik, det är en väldigt intressant grej där att filmen mer blir som så här event nästan att man
ja, det blir liksom det blir episodberättelser som liksom ja, inte alltså ja. Varje film har inte sin egen början och slut utan det är liksom bara ett steg till nästa film på något
sätt. En film ska ju kunna bedömas inom sina enskilda ramar liksom, och det glömmer man ofta. Mm. Det är därför man gillar filmer som typ Arbitrage som jag såg nu, som är en story, inga liksom, inga ambitioner för en uppföljare whatsoever, utan att man gör liksom en film. Alltså sådana filmer blir bättre bara tycker jag. Alltså så är det bara.
Det är trist när det blir sånt här liksom franchise-berättande där.
Precis
det bara. Och det var ju därför Edward Norton liksom hela den storyn bara kändes helt meningslös, ja, eftersom det hände ju ingenting med det liksom.
Nej. Jag hade ju förväntat mig större karaktär. Kanske blir en större karaktär i kommande filmer, men då det kan man inte, man kan ju liksom inte.
Kommer det helt klart att det kommer fler filmer?
Det blir väl en finansiell succé va, så att det tror jag inte.
Men det är så tråkigt för man vill ändå kunna ha. Alltså jag har ingenting emot att det blir uppföljare. Om det är en bra film jag gillar, då skulle jag gärna vilja ha en bra uppföljare också.
Precis, men uppföljare som kan stå på sina egna ben.
Jag vill ha en film, ja, liksom precis som kan stå på egna ben. Typ men alltså, nu är det Caribbean, det kan stå skitbra på egna ben. Första precis. Star Wars, lika så nästan.
Ja. Men grejen, och då motsäger jag ju mig själv lite eftersom jag älskar den första trilogin. Och de är ju extremt byggande på varandra. Alltså de klarar ju inte sig.
Och jag älskar Sagan om Ringen, det är också väldigt byggande på.
Precis, men grejen med The Bourne Ultimate, eller Bourne-trilogin är att jag nästan tycker att man kan jämföra den med Sagan om Ringen. Alltså framförallt allt Supremacy och Ultimatum. De kan man ju liksom sy ihop i slutet och det funkar liksom som en alltså film som bara fortsätter. En 4-timmars film. Identity står ju lite separat och har ett väldigt bra avslut också. Men just Supremacy och Ultimatum skulle man ju kunna se som en film nästan. Alltså det är Paul Greengrass, hans entry i Bourne-universumet kan man säga.
Jag måste, en annan sak jag tänkte på. Han åker ju så här cross eller motorcykel, vad får man se,
ja.
Väldigt länge. Och det är nästan, det känns som att det blir trender i filmer, så här actiongenre. Det känns verkligen som att det är en trend att ha med en motorcykelscen. Jag tänkte först med Tintin, nu har vi Bourne Legacy, väldigt lång. Och sen ser det ut som att det kommer vara en i
Skyfall.
Ja, Skyfall, ja, ser man i trailern. Och det var någon annan film jag tänkte på också.
The Hobbit.
Ja, Quantum of Solace har de ju också.
Nej, men ja, den här filmen är ju från fucking Ancient Times. Men alltså det var någon 2012 film och
nästan varenda actionfilm har de en motorcykelscen, så är det ju. Det är ju liksom
ja, och samma som standard. Jag tänkte, nej, det behöver inte vara standard, men det blir
ja, säg, nämn en actionfilm utan en motorcykelscen.
Drive.
Okej.
Okay. Ja. Den tar jag ändå inte så jättemycket action.
Nej, precis. Utan nu snackar jag regelrätt actionfilm.
Ja, det finns sjukt många, men i alla fall, och sen tänkte jag pilbågar också varit en ganska mycket trend nu i tv-spel och film liksom.
Oh.
Hunger Games, Avengers och Crisis och
Brave. Jag skulle säga Die Hard 3.
Die Hard 3 har den nära.
Die Hard 1.
Polismotorcykel väl? Eller?
Ja, Die Hard 1, där är ingen jävla motorcykel bara åker.
Nej, men det är för att de är i en skyskrapa.
Det är
lite skumt.
Ja, skitsamma.
Det är samma sak.
Skitsamma.
Ja. Ja, men det är kul att Hannes försöker sätta fingret på trender eller. Ja. Det går inte alltid lika bra.
Nej, för Victor är så jävla negativ. Säger en film som inte har motorcyklar.
Nej, men alltså jag har inget emot det.
Nu kommer jag få så underbara jävla många tweets. Ni kan för övrigt följa mig på Twitter, men det kommer lilla, bli 100 tweets varje gång jag ser en film där det kommer motorcykel. Så ping Hannes.
Den lilla biten i Skyfall-trailern där man ser Bond
som
åka
är så jävla
på en
så här snygg,
extremt smal grej med en motocross. Det är typ så här 70 km i timmen på en så här jätte...
Med, 70, då så här räknat ut hur snabbt man får.
Ja, det har jag gjort. Det har jag suttit med hur mycket som
man ser hastighetsmätaren om man zoomar in tillräckligt mycket.
Precis.
Angående Skyfall, när vi ändå är inne på den, så måste jag snacka. Innan Bourne, jag såg filmen, jag åkte upp med två porer till Heron City för att se på bio. Och de skulle självklart se The Dark Knight Rises som alla jävla i den här världen. För ena stunden skulle se den för tredje gången. Han är en sellout, han heter Mattias Eriksson. I alla fall, och jag pallade ju inte det, så jag såg ju Bourne Legacy själv. Så då visade de Skyfall trailern. Ja, innan.
Det är långa med Javier Bardem
också. Ja, innan Bourne Legacy. Och ja, jag har ju självklart sett den här flera gånger. Jag tycker den är skitbra. Men det är ju så kul när man sitter på en biograf. Och det är ju ofta många som liksom, ah, men ska vi gå på bio och se den här filmen? De vet inte om filmen innan. De vet om filmen en vecka innan den kommer på bio.
Ja.
Och då visade de Skyfall-trailer i alla fall. Och många såg att visste inte ens att den här filmen skulle komma. Så folk bara, vad det här? Och sen bara, nej, såhär Bond, alltså de började nämna, man började fatta att det är Bond
007.
Och alla bara, oh shit, James Bond, hörde en massa folk i publiken. Och sen, och sen var alla tysta hela trailern. Och sen efter då bara så hela, alltså det är fan 500 platser i den där stora slången på.
Ja visst,
så hela bion bara
härlig stämning, härlig stämning.
Så jag bara joggnade in och applåderade, bara fick rysning. Jag tyckte det var skitnice. Men ingen jävla applåderade efter Born Legacy, då hade alla så jävla bråttom.
Men alltså det är verkligen en magisk trailer, det är det ju.
Ja, att, det är det som är så kul. Det är så
vi har ju pratat om den i podcasten innan, tror jag, det, när den trailern släpptes.
Ja, och det är så kul att alla applåderar, för det har jag liksom aldrig varit med om. Men det som var sjukast var att de missade även Hobbit-trailern och ingen applåderade.
Alltså när vi såg Born Legacy, jag, Patrik och Rasmus, då satt ju vi i en überliten salong och det var typ, det var vi.
Jag tycker den salongen var rätt.
Ja, det var den. Den var riktigt bra. Vilken var det? Salong,
det var Rigoletto. Salong 3 va?
Salong 4 var det. Salong 4, Rigoletto. Och då var det också Skyfall innan. Tyvärr var det bara typ vi och fem pers till, så det blev inte den här känslan. Nej. I salongen kanske. Men jag förstår att det var mäktigt, Hannes.
Kul om någon hade ställt sig upp och bara
ja precis.
Ja men det var nice.
You go Bond.
Exakt.
Men man tänker också så här, vad fan, bor ni under stenar eller?
Ja. Nej, för att återgå till Born Legacy, en grej som jag stör mig mycket på, som har med slut att göra, det är den här personen som de sätter in för att take down, vad heter han nu då? Alex Cross.
Ja,
Aaron Cross.
Jag tyckte också att det kändes
Alex Cross, inte det där med nya filmen.
Ja visst, Alex Cross, alltså det är han, den här detektiven som Samuel, eller Morgan Freeman har spelat, den mörkhyade detektiven.
Jaha, är det det?
Det är Alex Cross.
Men jag tror att jag vet vad du ska komma till, Patrik.
Ja, men låt mig få prata då.
När hon... Nej, jaha.
Eller ska du bara sno det som jag tänkte
säga? Ja, för fan. Patrik, ta mora kniven och borra en djup in i den.
Nej, men det jag tänkte säga är att du har ju, alltså om man går tillbaka till Jason Bourne, han och Cross är väl inte samma sorts agent, va? Utan de är olika liksom program, eller man ska säga.
Olika program, ja. Det var inte Aaron Cross var ju inte Treadstone, det var ju det andra, jag kommer inte ihåg vad det hette nu, men det var ju något annat program.
Nej. Men ska man säga att de är ungefär jämställda, eller är Cross en liksom mer badass variant än Jason Bourne?
Nej, jag tror Bourne spöar Cross, okay. Men
ja, men det är i alla fall, man har ett agentprogram med Jason Bourne, sen har man nu det här nya agentprogrammet för att ta in något nytt, yes. Där han Cross är med. Och så så har man då liksom ytterligare ett agentprogram med liksom ännu mer badass snubbar som de tar in för att döda dem. Jag tyckte liksom det blev lite kaka på kaka liksom, och jag tyckte bara så här, nu här, alltså Cross och Bourne är liksom så här den ultimata agenten, men så kommer den här ytterligare som är den ultimata agenten, helt känslokall liksom. Som de ska till och döda honom. Jag vet inte, jag tyckte bara det kändes lite.
Jag tycker ändå
det är väldigt, jag tycker det är väldigt töntigt när man ska göra den där sista bossen grejen.
Ja. Speciellt när det inte får något bra avslut.
Jag blir typ trött när jag ser det som så här tittare. Man blir bara, aha, nu ska de köra den här sista stora gigantiska fighten, och Aaron Cross är lite svagare än den här nya snubben.
Fan vad taggad du låter, Rasmus.
Ja, men jag tänkte... Nej, men alltså, man blir lite irriterad. Fan, kan de inte tänka ut någonting bättre än så?
Ja.
Nej, jag tänkte...
Fan!
Filmen i sig, alltså folk som skriver på Instagram och Twitter och grejer så här, frågat, ja, bara, så du rekommenderar filmer och sånt. Det är så svårt egentligen, för att det här är en actionfilm, men den känns ändå inte super mainstream. Det är inte så jävla mycket action i filmen egentligen. Det är typ,
grejen är att det är Tony huset, Gilroy.
Det är huset, och sen är det typ cross motskyddsscenen där. Annars känns det som att det är väldigt ganska... många dramabitar ändå.
Ja, som sagt, den går till väldigt mörka ställen.
Och det är därför jag sa att det var lite mer small scale.
Ja, ja, precis. Det är lite mer thriller action. Så ibland, det är svårt. Jag tycker det är skitbra, men någon kanske förväntar sig pang på hela filmen igenom. Så det är svårt. Den får en rätt stark trea med ändå. Jag ser fram emot en uppföljare.
Stark trea utav mig också. Men jag tycker ändå fortfarande inte, alltså, just när den går till de här väldigt mörka bitarna, då tycker jag den börjar närma sig liksom Bourne Ultimatum-klass, alltså verkligen mästerlig klass. Men sen så är det ändå det här, sådana grejer som förstör, alltså den känns lite så här halvdan när den inte, alltså just, det finns så otroligt starka scener i den här, alltså jättebra actionscener, jättebra den här, alltså den här laboratorieskottscenen. Men sen så lever liksom inte resten av filmen upp till det, och då blir det mest en besvikelse. Alltså jag menar, Born Ultimatum för mig ligger på jämn nivå rakt igenom hela vägen. Medan den här filmen har så jävla höga toppar. Och sen så det som är emellan är liksom, jag vet inte, alltså jag älskar ju Tony Gilroy, så jag hade högre förväntningar. Jag älskar Duplicity, jag älskar Michael Clayton, jag tycker Tony Gilroy är alltså en magisk filmskapare, men så jag hade ju högre förväntningar på
honom. Han har skrivit manus till eran älskade Zero Play också.
Yes, och till Born Ultimatum och Supremacy och Identity. Han har ju varit med, han har haft finger i allihop. Yes. Så Tony Gilroy är grym. Han är en av de bästa som lever idag, skulle jag säga.
Ja. Så Born Legacy, den var rätt mörk ändå. Och Bergman gjorde ju rätt mörka filmer. Cirkeln är sluten.
Åh, vilket perfekt avslut på det här avsnittet.
Ja, det går ju inte.
Vi får väl lägga in någon disclaimer på att Hannes har könsord Tourettes ibland.
Jag blir
ja,
bara bort.
Ja, vi tar inget ansvar för något den mannen säger.
Nej. Det är de åsikter som
men det är ju fan man måste ju leva åsikter. Upp till explicit på iTunes när vi har den stämpeln
också.
Fy fan, det är nog botiskt dröm att få bort den stämpeln.
Ja, men tack för att ni lyssnade på det här avsnittet, och jag hoppas att ni gillar vårt lilla nya upplägg här. Ni får väl höra av er om ni har lite saker att säga. Så syns vi nästa vecka igen. Och vi får se vad vi snackar om då. Kanske Lawless.
Kanske.
Ja. Vem vet. Vad som helst kan hända, men gå framförallt in och få upp oss lite i rankingen på iTunes. Någonting måste ju hända. Vi måste ju synas i världen. Kom igen. Yes. Tycker ni om oss, så gå in och rate oss.
Vi måste ju börja spridas även i den engelskspråkiga världen.
Ja, det finns ju för sig ett svenskt iTunes. Idiot jävlar.
Ja, bra.
Tack för oss i alla fall. Yes. Tack för den här veckan. Ciao ciao. Never see any